Nu börjar det bli lite annorlunda tongångar i Markus evangeliet, och vi rör oss in mot det 13:e kapitlet, ett av de kapitel som brukar kallas för de eskatologiska kapitlen, de eskatologiska texterna, alltså det som har med eskaton, det yttersta att göra, med döden, livet efter detta, himmelriket, Jesu återkomst och tilldragelserna runt Jesu återkomst. Så det är ett allra högsta grad intressant och spännande kapitel. Vi har kommit vidare i våra bibeltimmar i Markus evangeliet till kapitel 13, vers 1. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: "Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk." Jesus sa till honom: "Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner." Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: "Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?" Då började Jesus tala till dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: 'Jag är Messias'. Och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser. Det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Var på er vakt. De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige ande. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst." Och där landar vi i vers 13. Må Gud lägga en underbar välsignelse till läsningen av hans eget dyrbara, ofelbara evangeliska ord. Ja, Jesus gick ut från templet och så säger han att allt ska rivas ner. Det här är ett profetiskt uttalande av Jesus. När kejsar Vespasianus gav order om att det judiska upproret som började år 66 efter Kristus skulle slås ner, då förstörde general Titus och hans soldater templet i Jerusalem och lade i ruiner. Och för att ta vara på allt guld som smält ner av den fruktansvärda hettan då templet brändes, så revs byggnaden så att det bokstavligen inte lämnades sten på sten. Och vi kan se några saker här. Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom. Och då frågade de: "Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?" Alltså, det är väldigt intressant. Jesus svarar aldrig på frågan om när, utan istället så börjar han tala om vad och hur omständigheterna kring Jerusalems förstöring och hans återkomst kommer att se ut. Och här ser vi en väldigt viktig biblisk princip, att vi i ljuset av en mindre händelse kan se en större. I ljuset av Jerusalems förstörelse ska Jesu återkomst ses. Därför kan vi lära oss så mycket av händelserna i Romarriket på Jesu tid, och det som fanns i rörelse då, när vi vill studera den sista tiden innan Jesu återkomst. Lägg märke till att Jesus är ensam med sina närmaste. Petrus, Jakob och Johannes var ju oftast de som räknades till den inre kretsen. Den här gången har den utökats också med Andreas. De som tillhör honom, som vill följa honom, de som vill vara honom nära, kommer också att få den undervisning de behöver av den helige ande. Så låt oss tränga oss nära Jesus för att höra viktiga ord, inte minst inför hans ankomst. Det första Jesus säger när han börjar tala om omständigheter inför Jerusalems förstörelse, alltså också hans egen ankomst, återkomst i tidsålderns slut. Han säger att se till att ingen bedrar er. Det bedrägliga elementet kommer att vara väldigt tydligt. Man blir bortlurad från den sanna tillbedjan av den enda sanne guden och honom som är vägen, sanningen och livet. Bedrägeriet ska bli stort. Kultur, filosofi, musik, religion, samhällssystem, allt kommer att försöka slå blå dunster i ögonen på människor för att få dem att tro att allt är i sin ordning. Men det är det inte. Det är ett bedrägeri. Varje kultur och varje ism som förminskar eller lockar människor bort från Jesus som den enda vägen, sanningen och livet, hur stor världsreligionen än må kalla sig, är ett stort djävulskt bedrägeri. Många ska komma i mitt namn, säger han, och säga jag är Messias, alltså messianska anspråk. Och ända fram till modern tid så har detta gjorts. Människor har utpekat sig själva eller andra till Messias gestalter av olika slag. Också idag finns det ute över världen människor som menar sig vara en andra inkarnation, alltså förkroppsligande av Jesus. Naturligtvis är det här kanske både demoniskt relaterat, men också säkerligen i mångt och mycket kanske har med psykiska svårigheter och narcissism att göra. Men det är lika illa vilken bevekelsegrunden än är när man går ut och säger jag är Messias eller pekar på någon annan än Herren Jesus Kristus som Messias. I den så kallade New Age-rörelsen och nyandligheten som är så inspirerad av österländsk mysticism och filosofi, där är ju Kristus eller Messias-begreppet ospecificerat. Alla kan bli Kristusar och Messias-gestalter. Det är naturligtvis också en del av det stora bedrägeriet. Det finns bara en som är Herrens smorde, den unike Herren Jesus Kristus, förutsagd i Gamla testamentet, uppenbar i evangelierna och predikad i breven. Bibelns Jesus, han är den enda som aldrig bedrar. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, blir då inte förskräckta, sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det här är en intressant vers, att bara för att det blir krig så betyder det inte att Jesus återvänder. I samband med de stora världskrigen på 1900-talet så fanns det många spekulationer om att det här var det sista apokalyptiska kriget, uppenbarelsebokskriget. Och det är säkert så att det kommer att handla om krig, kanske ett tredje världskrig i samband med Jesu återkomst. Men vi ska inte bli förskräckta, vi ska bara inse att sådant måste komma. Men bara för att krig rasar så innebär det inte att slutet är inne. Och det är väldigt intressant, det skulle kunna innebära att när vi för första gången har en världsfred, en politisk framförhandlad världsfred, då börjar vi närma oss det verkliga slutet. En falsk fred som inte bygger på Jesus som fridsfursten, det skulle kunna vara ett nyckeltecken inför att ändens tid är mycket nära. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. I första Thessalonikerbrevet 5 så kan vi läsa, när alla säger fred och trygghet, då kommer plötsligt födslovåndorna. Så möjligtvis är det så att Jesus förebådar att det ska vara krigiska tider, Sen går vi mot en tid av falsk fred. Och när den stormen, när det lugnet före stormen uppstår, då ska vi verkligen räta på oss och vara beredda. Vi går väl mot en sådan tid nu. Konflikterna i världen har ju reducerats till ett minimum, även om de ibland flammar upp på många olika ställen. Just nu är det väldigt oroligt på många platser i världen, inte minst i gamla Sovjetblocket där med Ukraina och så vidare. Men vi ska inte tappa fattningen. Det ska bli jordbävningar på många platser och det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna. Dessa jordbävningar förekom innan Jerusalems förstörelse. Men i ljuset av den lilla händelsen så ska vi se den stora. Och det är väldigt intressant, för jordbävningsstatistiken har skjutit i höjden något så oerhört de sista 50 åren. Så man tar sig verkligen för pannan. Du kan gå in på mätningar som har gjorts av olika institut och du ser hur jordbävningsstatistiken ser ut i historien. Så detta är tecken som Jesus nämner som vi ska ta vara på. Jordbävningar på många platser, och i spåren av dem så kommer naturligtvis också missförhållanden i natur och i produktion. Därför är det också svält med i bilden här. Och det här kan vara intressant att tänka att Gud försörjer och förser. Att när det var nöd i gamla Israel, då fick profeten Elia mat på ett övernaturligt sätt genom korparna som kom till honom. Ett profetiskt tecken om att Gud förser. Jag tänker också på Israels barn som fick vandra i öknen för att de inte tillhörde Egypten. Herren försåg dem med manna och vaktlar och vatten. Så även om vi kan tänka att det här var förfärande nyheter, så måste vi ändå tro att den som vänder sig till Gud i sin nöd och ropar kommer att få och kommer att ha allt vad hon eller han behöver. Svält är ju farligt eftersom det bäddar för dödliga sjukdomar. Man blir ju mycket, mycket mer känslig för sjukdomar och infektioner när man är undernärd. Jesus talar om sin återkomst och Jerusalems förstörelse, alltså parallellt, som början på födslovåndorna. Födslovåndorna, den enorma smärtan när något nytt ska födas. Det som ska födas är ju himmelriket, det kommande himmelriket. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Och det är intressant att apostlarna i sina texter använder ordet på nytt födelsen faktiskt, i den händelse som innebär att den nya himlen och den nya jorden anländer. Så Jesus är väldigt precis i språkbruket. Födslovåndorna, någonting ska födas, hela tillvaron, hela universum ska födas på nytt in i det slutgiltiga himmelriket som vi egentligen är ämnade, designade och tänkta för. Var på er vakt, så det, de ska utlämna er åt domstolar och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas fram inför ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Vaksamhet finns alltid med i Jesu undervisning. Var nyktra och vakande så att ni kan be, skriver Petrus i sitt brev. Det verkar som att vaksamheten har väldigt mycket med heligt liv och bön att göra. För att vi ska kunna slå vakt om att leva heliga liv, Herren till ära, till mesta möjliga välsignelse för andra och till väckelse och frälsning för världen. För att vi ska kunna leva heliga liv så behöver vi vara vaksamma, för det är så mycket som vill fläcka ner, förstöra och ta heligheten ifrån Guds församling. Så vaksamhet kring helighet. För i heligheten finns också den beredskap vi behöver ha i förföljelse. Är man upptagen av den här världen och har fastnat i dess olika beroendekulturer, ja, då är man väldigt sårbar. Men kan man säga med Saltaren 73, vem i himlen har jag utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter någonting på jorden. Ja, då är förföljelse och utsatthet inte på alls samma sätt kännbara. Naturligtvis är det kännbart, vi är människor. Vi mår dåligt av hat och förakt och utanförskap. Men kom ihåg, Jesus älskar oss. Vi har varandra och församlingen som Jesus bygger, ja, den kan dödsrikets portar aldrig få makt över. Så vi tränger oss nära varandra och nära Jesus. Och vi slår vakt om helighet och renhet för att vara vaksamma och vara beredda när vi utsätts för förföljelse. Så var det för de första kristna, och vi går med största sannolikhet mot en tid då de som hävdar att omvändelse till Jesus Kristus är en nödvändighet och att Jesus är enda vägen till gudomen, ja, de kommer att bli klassade som intoleranta och opassande för det nya världssystemet. I detta så ska vi också få vara vittnen genom vår uthållighet. Människor kommer att imponeras av att vi vägrar svika vår mästare. Sven Lidman skriver i sin sång: jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden. Från denna stund till evighet, du vårdar mina öden. Halleluja, så får vi ha det även i tider av förföljelse. Den svenska förföljelsen är mer subtil. Den handlar mycket om att bli utfryst och bli lite sådär, man får pikar och insinuanta kommentarer. Man ses ner på lite och anses vara lite underlig. Man hamnar utanför och så vidare. Och det känns, och därför är det en frestelse att ge efter och bara gå med på alla gudlösa förutsättningar för fest och vardag. Men vi vill inte det, för vi vill inte svika vår Herre. Vi tillhör inte den här världen. Jesus ger oss ytterligare ett tecken i sitt eskatologiska tal. Han säger: först måste evangeliet predikas för alla folk. Hur kan du tillämpa det på Jerusalems förstörelse, tänker du? För det hade de väl inte hunnit göra. Ja, det går inte heller. Det måste handla om någonting större än bara Jerusalems förstörelse år 70 efter Kristus. För evangeliet hade inte gått ut till alla folk. Men man skulle kunna säga att evangeliet hade hunnit spridas ganska mycket när Jerusalem förstördes, utöver den då kända världen. Och representanter för så gott som alla folk hade fått del av evangelium. Så i en bemärkelse hade det börjat i alla fall, evangelium till alla folk. Men det är också intressant. Vi kan påskynda Jesu återkomst genom att vara engagerade i att sprida evangelium till alla folk. Onådda folk finns överallt. Finns i Sverige, bland infödda svenskar och utlandsfödda svenskar. Finns också på många platser i världen. Evangeliet ska predikas, det är det stora ärendet, det är den stora passionen i Jesu hjärta och den stora passionen för dig och mig, det hoppas jag verkligen du som lyssnar. Ägna inte ditt liv åt sådant som inte predikar evangelium, och om du måste använda ord, gör det. Och så kommer en underbar vers: när man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige ande. Petrus fick vara med om det här väldigt, väldigt tydligt redan i apostlagärningarna. Han ställdes ju till svars för evangeliets predikan där i Jerusalem, alltså självaste hemstaden eller huvudstaden. Och det blev väldigt spänt och väldigt känsligt. Och det var mitt i någonting som skulle sedan visa sig bli en riktigt svår förföljelse. Men det hände någonting helt fantastiskt där. Mitt i den här otryggheten så står det så här i apostlärningarna 4 och 8. Då sa Petrus, uppfylld av den helige ande, till dem: ni folkets rådsherrar och äldste i Israel, och så vidare. Jag läser ur reformationsbibeln. Och den här predikan han håller här nu, fylld av anden, laddad av anden med andens ord, den får en mycket mäktig effekt. Det står nämligen så här: när de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade förundrade de sig. Och där står det faktiskt i folkbibelns översättning, blev de svarslösa. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus. Det här är väl underbart. Enkla människor som har varit tillsammans med Jesus. När de fylls av helig ande så gör de sina förföljare och motståndare svarslösa. Det är ett mäktigt vittnesbörd. Hur kan det vara så? Ja, Jesus har sagt det. Det är inte ni som talar utan den helige ande. Du som står inför en svår situation där du måste stå till svars för sanning och rätt. Slappna av. Lita på den helige ande. Han ska ge dig orden och han ska se till att du inte säger det som inte behöver sägas. Och så står det också att en bror ska utlämna sin bror till att döda, så en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Det är en förfärlig situation när man får lida för evangeliet i sin egen familj. Det är ingenting eftersträvansvärt. Det är ingenting vi ska sätta i system eller luta oss mot för att ha dåliga familjerelationer. Men Jesus har sagt att denna situation kan uppstå. Och då gör vi allt för att vara kärleksfulla, skapa så mycket förståelse och värme som möjligt i familjerelationerna. Men vi kan inte svika Herren om så våra egna familjemedlemmar på något sätt gör oss illa. Vi svarar med kärlek och med förbön. Vi välsignar dem som förföljer oss och vi ber för våra fiender. Men situationen här är mycket, mycket tillspetsad. Och den föregår mycket vanligt i muslimska hem där någon blir en kristen idag. Så låt oss be för dessa förföljda kristna. Älska dem. Låta våra hjärtan gå ut till dem. Det är ju inte så roligt att läsa det här. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Hatad av alla. Ja, på ytan ser det inte ut så. Men vi får aldrig glömma att människans fallna natur har ett kamouflerat hat mot Gud. Det kanske inte alltid manifesteras i någon sorts yttre raseri, men en extrem motvilja, fiendskap, säger Bibeln, mot Gud finns i den fallna naturen. Syndanaturen hos varje människa på jordklotet hatar per definition sin skapare och sin frälsare. Det är detta som övervinns när den helige ande börjar verka på en människa och hon sakta men säkert, eller snabbt, förs till tro. Men därför, för att syndens natur hatar Gud, så måste vi räkna med att djupt inne i varje icke-kristen människa så finns det också ett embryo, ett ämne till ett förakt för varje kristen. Vi ska inte bli överraskade av det. Det är en tröst att Jesus har varit så ärlig och tydlig med detta. Men, säger han, den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och det märks på Jesus att frälsning är så dyrbart för honom så att det utklassar alla plågor. Man hör nästan orden från Paulus i andra Korintierbrevet. Jag håller fast vid att denna tidens lidande betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som ska bli vår. Den väger lätt i jämförelse med den härlighet som väger tungt och ska bli vår. Så älskade lyssnare, var välsignad, var inte rädd, var tröstad av att Jesus har förberett sina lärjungar på Jerusalems förstörelse och sitt folk, sin församling, på den här världens undergång och hans återkomst. Du är trygg i mästarens förvar. Amen.